Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
God morgon alla närradiolyssnare. Du lyssnar alltså på Radio Nolaskogs och vi sänder varje tisdag och söndag. Du kan läsa om våra program i tidningen 7 där det finns en spalt på sidan 7 som talar om vad vi pratar om för någonting. Du kan också kolla på vår hemsida och lyssna där. Du kan lyssna direkt och du kan lyssna på alla tidigare sända program, till exempel också Sommarpratarna från 2012, 13 och 14. På vår poddradio och den hittar man alltså på hemsidan radioovik.se. Jag heter Tommy Dickens och dagens program ska handla om min klassiska musik, den klassiska musik som jag gillar. Det kommer att bli mycket vacker musik, det lovar jag, för det tycker jag om. Men inte bara vacker, det är några andra också. Jag är ingen finsmakare när det gäller musik. Jag hör faktiskt sällan på musik själv. Jag har aldrig radion på hemma. Men ibland kan jag sätta på någon låt och då blir det ofta klassisk musik. Jag sjunger i kör och därför tror många att jag kanske lyssnar väldigt mycket och kan mycket om musik. Men så är inte fallet. Jag kommer inte att berätta om när kompositörerna föddes och vad de åt till middag och sånt där. Det kan jag inte. Jag ska börja med den första klassiska musik som jag minns från när jag var barn. Min mamma var mycket musikalisk, hon sjöng väldigt ofta, hon spelade piano och ville naturligtvis att jag skulle bli konsertpianist, det är alldeles övertygad om. Så hon satte mig i pianolära redan som liten och jag var ju lite musikalisk också, kunde sjunga, men jag tyckte inte det var så roligt med att sitta och spela piano faktiskt. Så att när jag blev starkare än mamma, då var det slut med de pianolektionerna. Men jag är väldigt glad idag att jag fick lära mig det jag lärde mig, för det har jag stor nytta av som körsångare. Ja, den första klassiska skivan jag minns, det var när pappa och mamma hade köpt en radiogrammofon. Och då köpte de Tchaikovskis pianokonsert nummer 1 som går i B-moll. Och den spelades varje nyårsafton när det skulle bli nytt år. Och då satt vi och lyssnade på den här och jag tyckte, alltså jag kan sjunga med hela den där konserten om jag vill. Men ni ska få höra den på riktigt med en orkester. Och nu tar jag bara inledningen för att det är ganska långt att dra iväg med 20 minuter drygt som första satsen är. Så att bara för att ni ska få lite smak på hur det låter. Så att jag ska berätta om Tchaikovsky förresten. Nej, vi lyssnar först. Ja, det där är alltså Tchaikovskis pianokonsert nummer 1 i B-moll som fortsätter, men vi lyssnar inte mer än så nu. Jag kan faktiskt en sak till om Tchaikovsky också, förutom att han är ryss förstås. Och det är att när vi var i Estland en gång, det var 1993 när Estland hade blivit fritt, så var vi ner till en liten stad som heter Haapsalu som ligger på deras västkust vid Västerhavet, som de säger, om våran Östersjö. Och där fanns en byst av Tchaikovsky nere vid ett gammalt sommarhotell. Det var väl så att ryssarna, de for dit på tsartiden och roade sig vid havet. Och Tchaikovsky var väl en av dem som var där antagligen. De har alltså skröt om mig i Haapsalu, jag tror det var Europas längsta plattformstak. Och det är lite speciellt förstås. Och det var för att det kom så mycket ryssar dit och på sommaren, så de behövde så mycket utrymme. Och tsaren var där också. Nåja, det var Tchaikovsky. Nu ska vi gå vidare med Vivaldi som har ju skrivit de fyra årstiderna. Och det minns man ju från barndomen också. Den här får man ju höra lite då och då. Jag tycker den passar bra idag. Just våren, den första satsen. Så vi lyssnar på den. Det var alltså Vivaldi, de fyra årstiderna, och avsnittet som heter Våren, och det är den första satsen. Jag talar inte om vilka som spelar. Det Jag tycker det är lika bra alla såna här verk som spelas. Och jag är ingen finsmakare, så jag hör ingen större skillnad på det. Men visst är det en härlig låt. Man kan riktigt se hur det droppar från träden och pålar i bäckarna när man lyssnar på det där. Nästa jag vill spela för dig, det är en Bach. Och jag vet att Bach är från barocken i alla fall. Och det här är väl den kanske mest spelade, som heter Air av någon anledning. Jag gissar att det beror på att den heter aria kanske, möjligen, och har fått den här engelska titeln Air. Så vi lyssnar på den.
Thank you.
Ja, det var alltså Bachs Är. Gud så vackert. Nu ska vi lyssna på lite musik som jag lärt känna genom filmer. Och det är ju inte så ovanligt. Den första, om jag säger då Mozarts pianokonsert nummer 21, andra satsen. Då är det ju inte så hemskt många som vet vad det är för någonting. Men om jag säger Elvira Madigan, då har kanske alla sett och hört den och känner igen den så väl. Den är ju också mycket vacker. Vi lyssnar på den.
Thank you.
Ja, det var alltså Mozarts pianokonsert nummer 21, andra satsen. Mer känd som Elvira Madigan här i Sverige i alla fall. Ja, nummer 21, det är ju lätt att komma ihåg eftersom Foppa hade det på ryggen också. Nästa filmmusik, det handlar om en film som handlar just om den musiken, om Rachmaninoffs pianokonsert nummer 3. Det var en film som, det var en ung man som hade en väldigt sträng far som ville att han skulle bli konsertpianist, och han tvingades då spela ständigt och tvingades spela Rachmaninoff, som ju är väldigt svår pianomusik, har jag förstått. Så långt kom aldrig jag i min lära, eftersom jag blev starkare än mamma redan när jag var så där i 10-11 års åldern. Men den här sonen, han blev inte starkare än sin pappa, utan han fick pressades till det här att spela Rachmaninoff. Och det var en väldigt bra film som byggde på en verklig händelse. Den här sonen blev psykiskt sjuk med tiden för att han klarade inte av det här. Men musiken, Rachmaninoffs pianokonsert, det tycker jag är fantastisk sedan dess och har lyssnat på många gånger. Så vi, nu tycker jag inte om när man i radio bryter musik efter ett tag sådär, utan jag vill höra färdigt. Men nu vill jag spela mer för er, och därför kommer jag faktiskt att bryta den här efter några minuter. Men ni får ett smakprov i alla fall på Rachmaninoff. Ja, det var alltså Rachmaninoffs pianokonsert nummer 3, första satsen. Ja, det tredje musikstycket från film, det är från filmen Lust och fägring stor, tror jag den hette. Marika Lagerkrans spelade huvudrollen, och jag minns namnet Widerberg, om det nu var han som regisserade eller om det var sonen som spelade, det är jag inte riktigt säker på. I alla fall så var det ett tema i den här musiken som heter Lascia ch'io pianga, som betyder ungefär jag gråter om du lämnar mig, eller något sånt. Det är italienska. Och musiken, jag tyckte den var så otroligt vacker, men jag lyckades aldrig se vad det var för sorts musik då när filmen slutade. De brukar ju visa det. Så jag fick söka upp det här på biblioteket och fick hjälp till slut och kom fram till att det var Händel som hade skrivit den, och det är Rinaldo, operan Rinaldo. Och själva det här stycket heter alltså Lascia ch'io pianga. Vi lyssnar på den, det är bland det vackraste som finns.
Signore,
Ja, man smälter ju nästan. Lascia ch'io pianga. Det är ur operan Rinaldo skriven av Händel. Och det var sopranen Ingrid Kertesi som sjöng. Nästa vackra musikstycke, den upptäckte jag av en slump. Det råkar finnas på samma skiva som den här pianokonserten som Mozarts 21 finns på. Och det här är då Mozarts 23 pianokonsert, andra satsen. Jag märker att jag ofta lyssnar mest på andra satsen, de är vackrast. Och tänk att ha skrivit 23 pianokonserter, minst, det kanske finns fler. Mozart måste ha legat i. Men vi lyssnar på den här från 23 pianokonserten. Den är lite tråkig i början, men det blir så vackert efter en stund.
Thank you.
Det var alltså Mozarts pianokonsert nummer 23, andra satsen. Nu ska vi lyssna på Beethoven, och då är det hans pianokonsert nummer 5, andra satsen, som börjar väldigt tyst. Så du får lyssna noga. Den kallas för Emperor, alltså kejsaren. Jag gissar väl att det var Napoleon möjligen. Den här får jag tyvärr också tona ner för att den är så lång, om vi ska hinna med allting jag vill spela för er. Så vi lyssnar på The Emperor. Ja, det var alltså Beethovens pianokonsert nummer 5, andra satsen, som kallas The Emperor. Alltså, konserten kallas The Emperor, kejsaren. Nu ska vi lyssna på Georges Bizet som har skrivit operan Pärlfiskarna. Och där finns ju en känd duett som jag tycker är så härlig att sjunga tillsammans med Jussi och Robert Merrill. Så den lyssnar vi på.
La regarde ton air.
Vilka grabbar. Det var alltså Jussi och Robert som sjöng duetten ur Pärlfiskarna av Georges Bizet. Jag berättade ju inledningsvis att jag sjunger i kören Nota Bene, och det har jag gjort i många år, 33 år närmare bestämt. Och det är ju så, när man sjunger i kör, då får man ingen guldklocka för att man har varit med länge, utan man får istället en veckarklocka när det är dags att börja avsluta, och det börjar nog bli det snart. I alla fall år 1998, då var kören Nota Bene i Skinnskatteberg på körfestival, och då fick vi öva på en mässa som var ganska relativt, kan man säga, nyskriven av en amerikan som heter Steve Dobrogosh. Och den här mässan, den var så fantastiskt vacker. Vi fick alltså avsluta körfestivalen i kyrkan där nere i Skinnskatteberg. Där själva kören som tillsammans sjöng det här, vi var säkert 150, kanske 200 sångare. Och hela kyrkan var fylld av andra körsångare som hade övat andra saker. Och solen lyste in genom fönstren här, och det var så vackert. Och därför tycker jag vi tillsammans nu ska lyssna på den sjätte satsen i den här mässan som heter Agnus Dei, skriven av Steve Dobrogosh. Det var Agnus Dei, skriven av Steve Dobbergosch, ingår i hans Mass. Och Steve, han är alltså amerikan som har tillbringat mycket tid i Sverige. Han spelade för övrigt piano själv i den här inspelningen. Och sjöng gjorde Jakobs kyrkokör från Stockholm under ledning av Gary Graydon. Jag heter Tommy Dickens och det är jag som har spelat min klassiska musik för dig. Och nu kommer evenemangstips för den kommande veckan. Och därefter får du lyssna till veckans novell som läses av Görel Brattström. Hej då!
God förmiddag, alla Radio Nordaskogs lyssnare. Här är Erik med evenemangstipsen vecka 13. Vårvädret kommer och går. Och trots att de flesta dagar nu är ganska klara och fina så är det inte speciellt varmt. Så man får ju fortfarande ta på sig en ordentlig jacka när man går ut. Men vi vet ju att värmen är på väg. Ja, jag börjar med pågående evenemang och då har vi ju först utställningen här med Andrzej Poniatowski och Teresa Poniatowska. Och de visar fåglar i papier-maché och fotografi från La Palma. Och de håller till på Ödbergska gården och den utställningen hänger till den 28 mars. Utställningen Mountain Dew fortsätter på museet fram till den 18 i fjärde. Och det är 2013 års Bror Marklund-stipendiat Linda Bäckström. Och sen har vi en ganska ny utställning som bara håller på några dagar på museet som heter Rosebud Zoo. Det är en fotoutställning av ett folk i förvandling. Och den hänger där till och med den 19 i nionde. Och det är en utställning med fotografier tagna mellan 1887 och 1936 på Sioux-indianernas reservat Rosebud i Sydakota av svensk-amerikanen och Hallandssonen John Andersson. Hans fotografier visas tillsammans med en grupp samtida porträtt av ättlingar till några av de stammedlemmar som John Andersson fotograferade. Och jag var faktiskt på vernissagen. Det var mycket fascinerande där utställningens producent och ägare berättade om fotona och han hade även träffat en del av dem som var på fotona. Det är alltså folk som lever än idag, några av dem fast eller har gått bort på senare tid. Nu börjar jag med nya grejer. På tisdag så är det bildvisning med Börje Göransson. Och det är på Örnsköldsviks museum och konsthall klockan 18.30. Då visar Börje Göransson bilder härifrån. Det är tema fartyg och sjöfart i Örnsköldsvik och det är Örnsköldsviks museum och konsthall som arrangerar detta. På onsdag så är det en föreläsning om alkohol och hälsa och det är Fjällräven Center, konferensrum Fjärden klockan 18.30. Svenska Läkarsällskapet och IOGT-NTO har tagit fram en forskningsrapport, Alkoholen och samhället, som bland annat belyser det dubbeltydiga budskap kring alkoholens effekter som förs fram i olika sammanhang. Ena gången framhålls positiva effekter och nästa gång är det farorna som får rubriker. Och det är Folkhälsoenheten tillsammans med IOGT-NTO och NBV som arrangerar detta. På torsdag så är det småbarnsramsor på Arkenbiblioteket klockan 10.00. Det är småbarnsramsor med grupp 2. Arrangemanget är gratis men anmälan krävs. Och arrangör är Arkenbiblioteket. Och sen klockan 18 är det invigning av Café Kyrkbacken. Det är Örnsköldsviks församlingshem där detta kommer att äga rum. Och där bjuds det på livemusik med The Bucket Crew, Tilltugg och Cider. på kaffe och rullrån, 25 kronor. Det är Svenska kyrkan som arrangerar. Klockan 19 är det viscafé med Jim Edlund och Jeff Gray. Jim Edlund Övik och Jeff Gray från Australien, nu bosatt i Sund. Och konferensier Kenneth Åberg. Det är premiär på Kenneths satsning med viscafé och fri entré. Caféet öppnar klockan 18 och arrangörer är föreningen Örnsköldsviks vissällskap och ABF. Och mer på torsdag så är det Filmstudion som visar Boyhood från 2014. Och platsen är Folkan Teater torsdag klockan 19.00. Filmen följer ett skilt par medan de uppfostrar sin son Mason. Filmen följer familjen under 12 år från att Mason är 6 år och framåt och utforskar hans förhållande med föräldrarna och arrangör är Örnsköldsviks filmstudio. På fredag så är det en sagostund på Arken biblioteket från klockan 10 till 13.00. Välkommen på sagostund i Arken bibliotekets programrum. Ålder 3-6 år och det är drop-in och ingen anmälan behövs och det är Arken biblioteket som arrangerar. Klockan 14 på fredag så är det digitala veckan. Livet på nätet versus IRL. Omvärderingar, attityder och vad lagen säger om livet på nätet versus IRL. Camilla Larsson, demokratisamordnare, berättar och det är Arken biblioteket som arrangerar. Fortfarande på fredag är det The Rock of Gideå. Plats Gideågården Gideå, fredag klockan 17.00. Blandad musik utan gränser. Punk, rock, pop, metall. 17.00 är det mingelöppet, godsoppa för 40 kronor. Soundbygge. 18.30 är det fredsrockmässa, präst Ulf Söderlind. Och rockkonsert med konferensier Rockin' Robin och arrangörer Svenska kyrkan. Och klockan 19 är det teater på Folkan och den heter Alla heter Allan. En varm och rolig historia om vänskap och arrangör där Örnsköldsviks riksteaterförening. Mer på fredag. Det är Roland Fones och Olle Persson som håller till i Pingstkyrkan klockan 19.00. En musikresa med saxofon genom historien. Saxofonkvartetten Roland Fones och Olle Persson bariton. Musik av bland annat Berlioz, Bizet, Weill samt Fredrik Högbergs nyskrivna musikaliska pjäs Melodram tillägnat saxofonkvartetten Roland Fones och Olle Persson. Och det är Örnsköldsviks musiksällskap och Musik Västernorrland som arrangerar detta. Klockan 19 på fredag på Tuleteatern så är det Esbjörn Hazelius och Johan Hedin. Hazelius Hedin är Sveriges allra bästa folkviseduo. Hazelius Hedin är en komplett och färgstark duo som med bländande briljans, sällsynt innerlighet och ett makalöst driv fyller de svenska danslåtarna och visorna med musik som fängslar och berör. Arrangör Örnsköldsviks folkmusikförening. Och det är förköp på Ticknet och Turistbyrån. Fortfarande fredag, då har vi Stockholmsavfinkom, förekommer även Stockholm Stompers på Blueskällan på Bruks. De börjar klockan 9 och det insläpp från klockan 19. Djupt rotad i 20-talets heta jazz kokar den här kvintetten ihop en helt smaklig stuvning. En helt egen smaklig stuvning som attraherar såväl unga lyssnare som den gamla hängivna jazzpubliken. Bandet grundades redan i mitten av 60-talet av saxofonisten Ulf Dreber som fortfarande med. Energisk stomp i swing utlovas och dessutom kommer tvättbrädan till heders. Och det är naturligtvis Perdido Jazz Blues som står för detta. Och så blev det lördag. Och då har vi sagostund på finska på Arkenbiblioteket klockan 10.30. Rim och ramsa på finska. Och det är klockan 10.30 och nu kommer någonting på finska som ni ska slippa höra mig försöka uttala. Det är i alla fall arrangör är Arkenbiblioteket. Och klockan 11 på museet så är det arktisk skinnberedning, ett världskulturarv. Lotta Nelson Rame, traditionell kvinnlig skinnberedningskonst hos inuiter och indianer i Kanada och Ainu-folket i norra Japan samt av samer i Sverige och Norge. I samband med utställningen lördag den 28 mars är det ett workshop klockan 9.30 till 12.30, vernissage 13.30 och föredrag klockan 14.30 till 16.00. Allt med Lotta Nelson Rame. På workshopen tillverkar vi armband av fiskskinn. Max 12 deltagare, materialkostnad 100 kronor och arrangör är Örnsköldsviks museum och konsthall. Och här är det mera lördag. Sommar med Cecilia Grönfält. Det är Parkenbiblioteket. På lördag klockan 12, en musikföreställning baserad på Alice Tegners sånger från 3 år, boka biljett och arrangör är Arkenbiblioteket Kulturenheten. Och på Galleri Lokomotiv klockan 12 på lördag är det utställning med Leif Wikberg, foto. Utställningen pågår den 28.3 till 18.4. Ingång till galleriet från Resecentrum. Och det är öppet hus på Skorpeds församlingshem lördag klockan 12. Servering, lotteri, bakverk mottages tacksamt. Åke och Karin Sundin Wiberg underhåller till förmån för Svenska kyrkans fastekampanj. Arrangör Skorpeds församling. Jag fortsätter med lördag. Det är Kulturlabb på Örnsköldsviks museum och konsthall klockan 13.00. Och vi gör flaggor och vimplar till Earth Hour. Mer om det lite senare. Arrangör är Örnsköldsviks museum och konsthall. Klockan 13 på museet är det Nola Vonda Lab, historiskt mat och ätande. Under 4 lördagar håller Nola Vondas teater och skapande grupp i Kulturlabbet. Och på lördag är det också Grillaslöjd på Tuleteatern klockan 14.00. Grillaslöjd, ett sätt att få oss att tänka till. Kan samtida slöjd påverka vårt sätt att tänka och agera? Frida Arnqvist Engström berättar om sin senaste bok Grillaslöjd, den handgjorda revolutionen. Inträde för medlemmar 40 kronor, övriga 60 kronor. Arrangör är Kulturens vänner och Hemslöjdsföreningen. Då ska man alltså vara medlem i. Det är alltså Kulturens vänner som betalar 40 kronor, övriga 60 kronor. Och på kvällen där så är det en Elvis-gala med Henrik Åberg och Övik Big Band med flera. Det är Nola skolans aula på lördag klockan 19. Galaföreställning om Elvis Presley och hans musik. Och där medverkar Henrik Åberg, Eilert Pilarm, Ronny Salén, Övik Big Band, Igor Goldman, Stina Josa, Lena Salén samt rocklinjen från Mellansels folkhögskola och konferensier är Tommy Thelin. Och det är Öviks Big Band som arrangerar detta. Och sen senare på kvällen Klockan 20.30 så blir det Earth Hour. Det är konsert för klimatets skull. Gratiskonsert med Stina Josa. Kom och hon ackompanjeras av Malcolm Chambers, Johannes Arvidsson, Lille Johansson och Jonas Nolander. Klockan 20.30 så släcks ljuset och då är vi välkomna till torget. Och då är Glenn Nordlund där, kommunalrådet Glenn Nordlund är där och pratar. Och Lena Norgren, CKAB, årets pristagare i Miljöörnen. Och konsert med Stina Josa. 21.30 är det fackeltåg till museet och där är vi välkomna att deltaga. Och så är det kvällsöppet på museet med fikaförsäljning 21.30 till 23.00. Och arrangör är Örnsköldsviks kommun, CESAM och Sjuan Mediapartner och Claes Olsson. Och jag fortsätter på lördag. Utställningen Valea Seaka, ogräsets hemvist, med reservation för uttalet. Och det är plats på Örnsköldsviks museum och hör och häpna, vernissagen är klockan 22. Vernissagen håller alltså extra kvällsöppet i samband med Earth Hour-firandet. Utställning i reportagets form med journalisterna Elin Holmberg och Leif Wikberg. 2014 ändrades stadsbilden i våra ångermanländska städer. Plötsligt satt det där, invirade i filtar med pappmuggar framför sig. EU-immigranter, romer från Rumänien som inte såg någon annan ljusning i tillvaron än att resa hundratals mil från sina hem och familjer för att söka försörjning genom tiggeri. Och arrangör är Örnsköldsviks museum och konsthall Kulturenheten. Och på söndag så är det bio i Gidjogården Gidjo. Det visas alltså Trevligt folk. Som första afrikanska lag någonsin har Somalia precis anmält sig till bandy-VM. De unga spelarna bor dock inte i Somalia, de bor i Borlänge. Och ingen av dem har någonsin stått på ett par skridskor. Och arrangör är Gidjo bygdegårdsförening och filmkommittén. Och det var allt för den här veckan. Ha det nu så bra till nästa tisdag så kanske vi hörs igen. Hej då!
Dagens novell heter Bröllopet av Werner Aspenström. Den är hämtad ur en bok som heter Högtidsnoveller. Werner Aspenström skulle för övrigt fyllt 100 år i år och jag som läser heter Görel Brattström. Lingon och mjölk, plättar, vattgröt, sill och potatis, fläsk och potatis, korngrynspudding. Längre sträckte sig inte hennes timliga fantasi. När hon bakade valde hon det enklast och minst tidskrävande, slängde lite mjölk, mjöl och jäst i en bunke och rörde till en pannbulle, en mager kusin till ugnspannkakan. Tog hon sig samman och bakade vetelängder var det av den släta och ogarnerade sorten. Ingen begärde att hon skulle pensla dem med ägggula och strö mandel eller pärlsocker ovanpå. Att göra några klipp med en sax och lägga flikarna i zigzag och sedan bepudra detta korsstygnsmönster med kanel för ett tiondels öre borde dock ha gått för sig. Av en sådan långbulle kunde ha blivit en festlighet. Den lust hon inte ville lägga i grytan la hon istället i kaffepannan. Hon rostade bönorna själv, ibland på bakplåten, ibland i den med vev försedda kaffebrännaren som den allsysslande morfadern konstruerat. Porret fick stå kvar i pannan så länge det hade makt att brunfärga vattnet. Med hjälp av det klarskin som lutfisken försåg oss med varje julmånad och genom att i rätt tid flytta pannan från inringen till ytterringen och där hålla den vid sakta liv lyckades hon i alla fall åstadkomma en brygd som var förvånansvärt drickbar. Tack vare sitt goda handlag med livselixiret blev hon anlitad som kaffekokerska på tillställningar. Därigenom kom jag att en gång få närvara i utkanten på ett bröllop. Kokningen försiggick i en bod som på vardagarna tjänade som vävkammare men nu liknade en bagarstuga. Den bräckliga nystkronan hade fällts ihop och lagts på en hylla tillsammans med de lika ömtåliga vävskedarna av trä. Vävstolen hade täckts över med tidningar och skjutits in i ett hörn för att lämna plats åt alla kärlen med kakor och bullar. Emaljbunkar av skilda fasoner, tvättkorgar svepta med handdukar, kopparkittlar, spånkorgar och degtråg, samtliga med hög råge på. På den rostiga spisen, Gäfle 1878, stod två 15 liters kokare som ideligen måste fyllas. Befallning hade utgått att kaffeprästinnans son skulle få stoppa oinskränkt med kakor i munnen. Jag satte mig därför på en pall och provsmakade till att börja med de gifflar som proppats ned i gårdens största mjölkflaska, och större fanns inte i trakten. Under det munnen tuggade på den femte och sista valde höger hand ut ett par knapriga sockerkringlor. Den vänstra ville inte heller sitta overksam utan nappade till sig en vaniljkrans från en närbelägen kartong. Det artade sig. Kammaren låg ett halvt stenkast från bröllopsgården. De flåsande pigorna hann nätt och jämnt återfå talförmågan förrän de måste ge sig av med de ångande silverkannorna. Det lilla skvallret den förde med sig stillade ingen nyfikenhet. Gästerna hade undfängnats med mat och dryck en första gång och två gånger hade det blivit ebb i kaffekokarna. Vid det laget borde ett och annat kunna iakttas, menade mor, och anställde mig som rapportkar. Neka kunde jag inte, men stunden var oläglig. Jag hade fått syn på den mulliga rulltårtan som i oskurna halvmeters längder låg dold under en linneduk. Tårtan var dubbelvarvad med chokladsmet i den ena spiralen och smörkräm eller möjligen aprikossylt i den andra. Jag nöjde mig med en hastig tur över gräsbacken ner mot den lövade äreporten, så pass att jag utan att direkt ljuga kunde meddela att man fröjdade sig i bröllopshuset och att något vitt som förmodligen var bruden hade glimtat till i ett fönster och strax därpå något svartvitt, flugsnapparaktigt. Därpå mätte jag ut en handsbredd av rulltårtan och lät förskäraren av egen tyngd sjunka genom härligheten, vars inre, tack och lov, bestod av aprikossylt. Kaffekokerskan godtog inte den rapport jag lämnat utan begärde detaljer. Efter att ha småfiskat lite bland de finska pinnarna och moster Matildas drömmar knäckte jag en tunn pepparkaka mot handflatan och önskade mig en cykel. Ingefärssmaken efter pepparkakan drev jag bort med hjälp av några milda sandkakor som långsamt fick smälta på tungan. Först därefter grep jag mig an huvudrätten, gräddstrutarna. För att de skulle hålla sig upprätta och inte tappa sina toppluvor av rårörda smultron hade de stuckits ner i ett kycklingnät. Värsta hungern var stillad, jag greps av lust att se mig omkring i världen. Solen har gått ner, men västerhimlen glöder i flaggstångskulan. Under päronträden råder halv skymning och mörkare är den oklippta syrenbärsån där röster tisslar. Vid äreporten är jag nära att kollidera med en av brudens systrar som i ilsprång hojtar till någon jag inte ser. Herregud, marängerna! Två bönder står på gårdsplanen och röker cigarr och diskuterar hörskörden. En vacker yngling som inte kan dansa polka låtsas vara expert på snäckor och flintstenar och inspektera gårdens förråd. På den cementerade trappan är det jämn trafik av dansande par som svalkar sig efter baklängesturerna. Ett fönster slås upp i balsalen. Av ljusfloden blir krusbärsbuskarna där utanför inte gröna utan svarta. Ett nattfly vaknar och följer mig till fönstret. Jag kliver upp på en stenbänk och trycker näsan mot fönsterbläcket. Själv osedd kan jag på nära håll studera det brusande livet. De riktiga människornas liv, så nära står jag att jag känner vinddraget från deras kjolar och rockskört. Takkronan gungar, de niger och flaxar och sparkar uppåt med benen. Ibland blir de stående i ett hörn och bara snurrar. Men bruden dansar siratligt och aktar sin myrtenkrona. Ack, tänkte jag, om jag vore stor och kunde skutta efter konstens regler. Ack, om jag kunde skutta efter konstens regler och därutöver spela fiol, som han med den vickande lackskon, eller ännu hellre dragspel, som han med den röda mustaschen. Då händer något. Karusellen stannar. Fiolspelaren som just tagit sats med stråken låter den sjunka och stirrar förfärat rakt fram. Kumpanen som pumpat luft i den vidöppna harmonikan under drillar är på återgång, vrider på huvudet ett halvvarv och undrar vad som står på. En dam har svimmat. En svimning var en mystisk akt förbehållen stadsfröknar och grevliga personer. På landet var det förbjudet, särskilt för män, och förekom ej. Det blödiga hade alltid bryderi av sina vita kinder när blodet forsade ur ett sår eller när en nyopererad bredde ut sig om sina lasarettsupplevelser. Själv hann jag bli 30 år innan jag övervann den gamla klassfördomen och vågade ge mig hän åt sanslösheten som även kan kallas den lilla döden. Röntgensköterskan tittade förebrående på mig. Det lilla måste väl en dalkar tåla? Nej, det måste han inte. Jag hade betalt för mig i kassan och skämdes inte det minsta när jag omtumlad men befriad vaknade upp från en halv mans ålders samlade hallucinationer. Men nu är jag åter 7 år och trycker näsan mot fönsterbläcket. I Fröjdens hus har en ung dam donat av. Obeskrivligt blek och vacker, som en bruten slotterblomma. Nej, som en konvalj ligger hon på bäddsoffan. Hur kan hon ha blivit så vacker? Hör hon till dem som dricker björksav om vårarna? Jag skulle gärna vilja sträcka in handen och peta på henne. Hon är ju för mer än en finklädd 20-årsfröken, ett gåtfullt väsen i samma klass som Huldran, som jag visserligen ännu inte sett med egna ögon, men hört nysa 3 gånger i följd bakom smedjan. Jag skulle ha velat om det inte redan vimlade av händer omkring henne. En badar pannan, andra makar upp hennes fötter så att blodet ska rinna tillbaka och färgsätta kinderna. Klänningen kasar ner, strumpebandet som blir synligt är av en helt annan konstruktion än det bomullsnören min mor använder sig av. Det börjar rycka i ögonvråna på den sanslösa. Hon sätter sig kapprak och frågar, oh, var är jag? På återvägen till vävkammaren upprepar jag gång på gång det sällsamma och i mitt tycke utländskt klingande orden. Oh, var är jag? Oh, var är jag? Det fanns ett par kaksorter som var så sköra att de nätt och jämt tålde knarret från golvtiljorna. I brist på sidenbolstra hade de lagts på brickor klädda med wellpapp och stängts in i ett skåp, till vars vred jag inte nådde upp, ens på tå. Som belöning öppnades nu skåpdörren och jag fick plocka bland de gula och mörkbruna finbagarlöven. Prisvärda i andra avseenden fyllde de magarna klent och jag drygade därför ut dem med en skiva sockerkaka, några struvor och därpå åter några gifflar som jag hade i gott minne från kvällens början. Mellan tuggorna fortsatte korsförhöret. Det räckte inte med att damen svimmat. Mor ville veta vilken modell människan hade på klänningen och vilken höjd på klackarna. Jag som just som jag ätit mig tomhänt kom den barnkära överkokerskan in för att kasta ett vakande öga på kaffefilialen. Sitter tomtegubben och svälter? Undrade hon och la för mig en klyfta av valnötstårtan. När jag andra gången träder in på gårdsplanen har det blivit stimmigt i bröllopshuset. Man bjuder inte enkom på kaffe. Flera fönster i övervåningen står öppna. Ansikten lutar sig ut för att spotta snus eller tjoa upp mot polstjärnan som tindrar svagt. 2 karlar prövar sin armstyrka på gjutjärnskanonerna som paraderar framför trappan. En av dem har hustrun på släp. Hon är danslysten och knuffar otåligt tyngdlyftaren på skuldran. Husbonden har annat i sinnet. Han tänker äntligen visa bäste vännen att det påstådda släktskapet på spinnsidan med starke Arvid inte är något tomt skryt. Blå i synen visserligen, men kanonen i vädret. Då ilsknar bäste vännen till och tar en kanon i vardera nypan. Bakom fläderbusken står en glad och bredväxt beväring och jollrar över ett igelkottsnystan. Det är brudens kusin, hemma på 2 dagars permission från Romihed. Hur han än tigger och ber kan han inte lirka fram den fuktiga nosen. När inget annat hjälper börjar han gräva i byxorna och lyfter ut en persedel som inte skulle ha missklätt Brunte i stallet. Det blir ett plaskande under busken, men igelkotten kapitulerar inte. Tvärtom, den lilla dyblöta saten börjar upp sig ännu mer. Krigsmannen tar nederlaget hårt, kniper mig i bluskragen och säger i befallande ton: "Har du något pink kvar, pojke?" Jag kan inte annat än lyda, men försöker sikta bredvid, vilket inte stämmer honom gladare. Plötsligt knäpper det till i den platta, solbrynta beväringsskallen. Utan ett förklarande ord löper han bort till någon annan förlustelse, som om igelkotten aldrig funnits. Jag försöker gottgöra illgärning genom att sopa igelkotten på ryggen med en fläderruska. När tacksamheten uteblir kastar jag ner grus efter honom och går min väg. Har sig själv att skylla. Händelserna hopar sig, det blir mycket att bära hem till vävkammaren. Så till exempel har de två atleterna flyttat sig till baksidan av huset och tävlar i att gå stegpinne. Dinglande i krokig arm och påhejad av åskådarna i övervåningen segar de sig upp till takskägget och tillbaka igen, upp och ner, medan knapparna skvätter ur kostymerna. Ingen vill ge med sig, fastän munnarna bränner som saltöknar. Någon sticker ut en nyöppnad ölflaska under näsan på den för att riktigt pinas. Hustrun som ville dansa har inte blivit uppbjuden utan står där bakerst i ledet och skämmer ögonen ur sig över sin annars så beskedliga husbonde. Utanför äreporten stryker det vardagsklätt folk omkring. Det är de obesläktade och objudna i bygden som är ute för att sloa. De tänker inte avstå från sin hävdvunna rätt att se bruden. Många har barn med sig, den minsta kinkar och längtar hem till vaggan. Föräldrarna blir otåliga och tränger på. Det järvaste står på gårdsplanen. Det hörs spridda rop: "Bruden fram!" Jag skyndar mig att hämta mor. Hon stänger dragluckan, skjuter kaffekokarna åt sidan och knyter av sig det nerspilda förklädet. Under tiden pillrar jag upp ett par sockriga äppelmossprängda munkar ur en kittel. Men ångrar mig strax och lägger dem tillbaka. Jag har en dunkel känsla av att stunden fordrar just det offret. Och att det skulle vara att vanhelga bruden att betrakta henne med en flottig bull i nypan. Där ute blir ropen pockande: "Bruden fram!" Vi ställer oss i en halvcirkel framför trappan. Dubbeldörrarna slås upp. En av marschalkarna plöjer väg genom den immiga tamburen. Allt mojnar till ett förväntans sus och fraset från en vit klänning. Där står hon, förlägen och småhuttrande i nattkylan. Visst känner jag henne, näst yngsta dottern i granngården. I höstas gick jag på knä efter henne i plogfåran och plockade potatis. Av denna världen är hon likväl inte, utan en budbärerska från högre sfärer. En av de som finns avbildade på oljefärgstrycket i bönhuset. Det är för mycket. Först en dam som svimmat, därefter en ängel på farstutrappan. Må vara att tyllsläpet hon bär tagit vägen om manufakturaffären i Köpingen och där mätts med alnmått och åsatts en jordisk prislapp. I den månlösa sommarnatten kan ändå vem som helst se att det är en flik av Vintergatan som sänkt sig ned till oss av nåd och till vår uppbyggelse. Alla står tysta och dricker det vita, obefläckade. Sladderkärringarna, som nyss undrat hur pass bevänt det i förekommande fall kunde vara med vitheten, nödgas knipa ihop de små munnarna och bli idel koksande ögon. Min mor har förgätit sitt eget bröllopslösa giftermål och dricker som de andra av det vita. Och när bruden slutligen lyfter och seglar bort likt en näckros över det falröda bondgården följer vi henne, tyngre än hon och med klackjärnskorna släpande i päronträdens toppar. Men vi följer henne så länge vi förmår. Vi vill aldrig släppa henne.